Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Äntligen blir det avsnitt nummer 16 utav Champagnepodden. Jag har faktiskt passat på att spela in ett helt gäng med avsnitt nu. Jag trodde ju att mina gäster skulle gå på semester, och det är väl det de har gjort också. Men då har jag haft sån tur att de har haft tid att sätta sig ner och dricka lite champagne med mig, vilket har varit väldigt trevligt. Jag ska säga när vi startar igång att jag la upp en video på när min son, som är, han fyller 6 år i september, när han provar Belle Epoque 08. Jag har fått både positivt och negativt självklart ifrån det där, vilket jag förstod sen innan. Douglas, han drack ju då självklart inte upp hela flaskan, för att en sån dyr flaska vill jag ju också smaka av. Han dricker inte champagne varje dag heller, eftersom att jag har ju delad vårdnad med mitt ex. Ni behöver inte vara oroliga. Lite roliga sponsorer också. Vi har ju en ny sponsor till podden, och apropå att jag kommer göra då en härlig intervju i det här avsnittet med den väldressade stilikonen Steffo, så har jag kommit i kontakt med ett par entreprenörer som i lördags lanserade tjänsten dressad.se. De har varit väldigt hemlighetsfulla, och de är lite motsatsen till de breda shoppingsajterna och fokuserar istället på mera stil och varumärken som är unika. Bland annat så har jag fått prova en skjorta med nanoteknologi som är då vattenavstötande eller vätskeavvisande. Det som jag tycker är bra är att den är vinavvisande, så att man kan ju sitta där med sin härliga pinot kupa och snurra i glaset lite väl entusiastiskt, får det på skjortan och torka bort det. Så det tycker jag är kanonbra. Jag vet inte vad de här killarna har i kikan, men de har väldigt mycket kontakter inom modvärldens finrum, så att det ska bli väldigt spännande att se vad de hittar på i framtiden. Så att besök dressad.se. Jag kommer att åka ut till Fågelbro och intervjua Steffo Törnqvist. Vi har även Kristin Kaspersen som hoppar in på slutet och värmer upp med lite champagne inför golfrundan då med Steffo. Vi hoppar till intervjun. Så där, då har jag förflyttat mig ut till Fågelbro och har fått äran att träffa Steffo. Och Steffo, han har ju redan tänt upp en härlig cigarr som han säkert kommer att berätta om. Vi har ju fått ett fantastiskt fint väder också. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, du är så välkommen så. Och skönt att vi kan sitta ute. Det blåser lite idag, vilket är kul när man spelar golf. Men det är inte lika lämpligt när man gör en podd så här. Men jag hoppas att det ska höras bra ändå.
Ja, jag tror att lyssnarna kommer ändå få ett bättre avsnitt nu när vi sitter utomhus. För man får lite mer feeling.
Man blir ju trevlig när man är så här ute och har solen i näsan. Och nära en bra golfbana också.
Ja, och nära lite bra champagne och cigarr.
Ja, champagnerna står ju du för. Cigarrerna vet jag är bra. Jag vet att de är världsklass.
Ja, ja, men jag vet att champagnerna är världsklass också. Sen kan det ju vara lite flaskvariation och sådär. Men när drack du champagne senast?
Det är inte så svårt att säga eftersom jag gjorde det igår.
Ja.
Och det är ingen särskilt unik händelse för mig heller. Jag dricker väl champagne kanske 3 gånger i veckan eller något sådär. Två, tre gånger i veckan. Det är en basdryck närmast. Och här på sommaren så här ute på Fågelbro där jag spelar golf så bettar vi alltid när jag lirar med kompisar om champagne.
Okay.
Vi börjar med en flaska så brukar jag leda då. Så vid 14 så brukar de dubbla så brukar jag vinna 2 flaskor per varv.
Ja, du gör det.
Ja.
Så aldrig åka in till Systembolaget.
Jag bettar ju bara mot sopor.
Bra.
Så det flyter på.
Men vad drack du för någonting igår då?
Igår var det en tétanché, en vanlig brut.
Ja.
Som jag vann mot Morten. Så han fick halva också.
Ja, okej.
Okay. Fick han.
Man brukar vara tacka Morten här i podden.
Ja, vi får tacka Morten.
Som sponsor.
Ja.
Är det så också att när ni är ute och spelar att det kan vara när ni bettar högre att det, då går man in med någon årgångschampanj eller man går med någon prestigechampanj? Och...
Eftersom igår till exempel så vann jag 2 flaskor men vi drack bara en.
Ja.
Då ligger en i potten.
Okay.
Och så har vi avstämning då. Och det där växer ju till sig så det är avstämning.
Ja.
Oktober ungefär så brukar det komma en liten låda. Eller några påsar till mig.
Okay.
Och då är det mycket väl. Senast nu var det 2002-er. Det har till och med förekommit 96-er.
Jag har ju själv spelat en hel del golf.
Mm.
Och
har du vunnit lika mycket som jag?
Nej, det har jag nog inte. Det har jag nog inte. Men när jag gjorde en comeback på Nordea-touren.
Ja.
För 2 år sedan någonting. Gick inte så jättebra. Men då hade jag med mig champagne i bagen. Och sen så sa de på första 10 att bara så du vet så det räknas som typ doping om du dricker där under rundan. Så att jag var tvungen att vänta till efter rundan.
Ja, nu är det så att jag tävlar inte formellt. Så vi skiter ju alla dopingregler.
Ja, ja, precis.
Det är inga problem. Har du gjort hole in one?
Det har jag gjort en gång.
En gång bara?
En gång bara. Och du?
4 har jag gjort.
Oj.
Men firade du med champagne?
Det gjorde jag.
Det gjorde jag också. För min första hole in one, det var första året. Torekov, 6:e banan. Då hade jag för mig att jag hade någon sorts försäkring. Hole in one försäkring.
Ja, det finns det.
Ja. Jag hade ingen i alla fall.
Nej, du hade inte.
Nej. 24 flaskor köpte jag då.
Okej.
Okay. I restaurangen där. Och sen när jag började titta runt och ringa runt mina försäkringsbolag så visade jag, nej, jag hade ju ingen.
Nej.
Och sen...
Vad slutade notan på då?
Ja, jag kommer inte ihåg, men det var väl, vad kan det vara, 24 flaskor på den tiden, 30 000 kanske,
ja.
Något sånt där. Men jag har gjort om samma misstag, min andra hole in one var på Helena Alfredsson och Stefan Sauks tävling i Täby, Hjärnfonden för Alzheimer-sjuka.
Mm.
Och det var på också 7. Där väldigt, väldigt många såg. Så då ringde jag direkt till krogen därifrån och sa 16 flaskor var då. Sett dem på kylen gjort hole in one. Så då sa han, ryktet har redan gått så vi har redan ställt in dem i kylen.
Kommer du ihåg vad du drack? Vad det var för någonting då?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag tror de hade Moët där bara. De flesta golfkrogar har ju en champagne bara. Jag gjorde en hole in one i Stellenbosch och där hade de inte champagne.
Nej.
Där fick vi dricka mousserande lokalt.
Det skulle finnas någon sån här jättedyr hole-in-one-försäkring som man kunde... Då flög de in ens finaste, alltså ens favoritchampagne. Man hade Kryg till exempel. Då flyger de in 20 flaskor Kryg till Fågelbro eller någonting.
Det är också...
Men vad har de för champagne på Fågelbro då? Om du skulle ha hole-in-one. Det har väl du styrt upp så att det är någonting.
Nej, det har jag inte. Däremot, jag har styrt upp cigarr och lite spritsortimentet. Ja, men jag äger ju inte... ämnet helt själv. Cigarren äger jag helt själv för det hotar jag dem med stryk om de inte har mina cigarrer. Så det har de.
Ja, det är bra.
Och sen har de då enstaka spritflaskor som passar bra till cigarrerna.
Ja.
Men jag tycker inte champagne, det är inte det optimala valet till cigarrer. Så jag har inte varit lika hård där.
Men ska vi inte, det här är ändå en champagnepodd. Mm. Vi måste ju dricka champagne. Så att jag har tagit med mig 3 flaskor idag.
Ja.
Bara den första har du sabrerat så snyggt med wedgen.
Ja,
hur många grader var det på wedgen?
Och det var en 58 grader. Jag har aldrig sabrerat med wedge tidigare. Jag brukar sabrera med foten av glaset. Jag tycker svärd är för nybörjare. Men sen var ju du, eftersom jag blev inspirerad, du har ju varit golfproffs. och sa att du har sabrerat med wedge, så testade jag det. Då valde jag 58 gradare som jag är så jävla bra på, alltså 65 meter och in. Jag är sannolikt nästan lika bra som du från 65 meter och in med den.
Ja, nu är jag nog sannolikt väldigt dålig. Jag är bra på att lappa till bollen väldigt långt.
Ja, det är inte jag.
Men sen det andra är jag inte så bra på.
Jag tappade längden när jag gick ner i vikt när jag var med i Let's Dance. 30 meter tappade jag. Ungefär en meter per kilo.
Det är farligt.
Ska vi prova den här då?
Ja, då dricker vi Paul Auger Brut Reserve. Mm. Deras insteg.
Du sitter så jädra bra här i solen.
Ja, det är nästan så att man hade kunnat druckit en kava, men jag vill inte förgifta dig.
Nej, tack. Nej, det går ju någon sorts trend i det där, va?
Ja.
Plötsligt ska alla dricka kava, och det kan man väl göra. Men om man står inför för valet så är det ju ett självklart val, tycker jag.
Ja, jag tycker ju att det är bra att kanske några dricker kava, eftersom att om alla i hela världen skulle dricka champagne, så det finns ju ändå en begränsad tillgång. Att då är det trevligare om så att kunna spara lite till...
Det är en klok insiktsfull tanke. Jag bidrar visserligen till dräneringen av champagnebeståndet.
Vet du hur mycket champagne vi dricker per person och år om vi slår ut det på 10 miljoner invånare?
I Sverige menar
jag? Ja, i Sverige.
Och då slår vi ut det på samtliga invånare,
ja, även bebisar
och åldringar och absolutister.
Ja.
Nej, det vet jag inte. Om jag ska ge mig på en gissning, eftersom många räds champagne och ser det bara som en dryck man kan fira med, så dricks det ju alldeles för lite champagne. Alldeles för lite. Per 10 miljoner invånare är det inte särskilt många flaskor per år. Om ens en. Det är inte säkert att det är ens 10 miljoner flaskor i Sverige per år. I så fall får man ju skämmas, och det tror jag inte att det är när jag tänker efter.
Mm.
Jag tror kanske att det bara är hälften. Vi säger 5 miljoner flaskor.
Ja, det är... Vi dricker 0,39 liter per person och år. Så ungefär en halv flaska per person
och
år.
Ja, och eftersom det är 10 det miljoner är så blir det ju 5 miljoner. Ja. Det var ju asbra gissning.
Ja. Grattis!
Skål!
Skål. Skål för att vi kommer höja upp snittet bara... Under den här inspelningen.
Mm.
De flesta vet ju vem du är, såklart. Vad du gör för någonting nu. Men du har gjort väldigt många saker. Jag har ju läst på lite om dig.
Ja.
Du har ju varit med och byggt upp TV4 på början på 90-talet. Och,
ja, till och med slutet på 80-talet.
Ja, varit reporter och haft en väldigt massa olika jobb. Och sen på senare tid börjat skriva böcker och...
Ja, senare tid. Första kom väl för 27 år sedan eller något sånt där. Och sen har det blivit 7, 8, 9 böcker. Ja, jag var ju lärare först.
Ja.
I gymnastik.
Var du uppvuxen någonstans?
I Linköping.
I Linköping, ja.
Där föddes jag 1956, så jag är 61 år nu. Jag gick på GH som var min första utbildning. Jag gick sen journalisthögskolan. Jag var tvungen att skola om mig för jag hade reumatiska besvär. Med knäna redan fick jag det på GH-tid. Och sen har jag då gjort en jävla massa saker inom journalistiken. Jag har varit krönikör, reporter, jag har varit chef, redaktionschef på stora tidningar. Och som du sa, var med och byggde upp TV4, nyheter och samhälls- och sportredaktionerna där. Och sen har jag haft många funktioner där också. Men sen 17 år så är jag programledare för Nyhetsmorgon.
Ja.
Och så håller jag massa föredrag och prover. Men det som möjligen dina lyssnare vet mest om kanske, det är mitt stora spritintresse. Jag har skrivit några spritböcker, varav en har utsetts till...
Vunnit pris,
ja. Ja, till världens bästa bok om sprit.
Ja, och det är inte så dåligt.
Det är ju askul. Jag trodde jag skulle förhålla
mig... Rysningar.
Ja, men jag fick ju det. Jag trodde jag skulle förhålla mig rätt cool gentemot det där.
Ja.
Men det gjorde jag absolut inte. Då, när det var i Louvren i Paris. Och det var som
2013, va? Eller?
Ja, det var det nog.
Ja. Så jag läste på.
Ja, jag kommer inte ihåg. Men när priset då, det var Oscarsgala, va? Och så här, nominerade från 180 länder var nominerade.
Ja.
Så var det 6 i final och man kom upp så här på storbildsskärm, smokingmiddag. Och när jag vann då så gick jag upp och höll något löjligt tal. Jag blev 12 år i skallen. Och sen gick min fru och jag ut i Parisnatten och... drack champagne, rökt cigarr och hoppade i fontäner och sånt där. Men det blev dyrt, för att jag hade sagt till min hustru innan att om jag vinner, om jag blir världsmästare i det här, då går vi till Cartier-butiken imorgon och köper ett knippe smycken, sa jag.
Oj.
Så när jag vaknade, vi gick ju loss klockan 5, när jag vaknade 8 på morgonen.
Då stod hon redo?
Nej, hon låg redo med näsan i en ångström från min så här i sängen och sa, du sa ett knippe. Men det har det varit.
Ja, det låter som att du har, har några vanor med, som blir dyra helt enkelt.
Ja.
Med att göra hole in one och vinna priser.
Ja, det blir dyrt. Man går back på sånt, men det, man går plus i livet och ja. Glädjen.
Ja. Vad är du mest stolt över då, genom din karriär?
Allt sånt där som man drömde om som journalist, som ny ung journalist. Att tänk om jag kunde bidra så att någon avslöja och någon minister fick avgå eller något sånt där. Eller lagar som är bristfälliga, att de förstärks. Allt det där har jag gjort, varit med om. Det rör mig nästan inte i ryggen längre. Det som rör mig i ryggen är när jag började med det här med livsnjuteri. Och framförallt med sprit då. Jag ligger också bakom nya spritmuseum på Djurgården.
Just det. Sitter i styrelsen där också?
Ja, och har preses och grundare av Svenska Spritakademin och försöker sprida den njutningen. Det där är jag stolt över, att ha bidragit till någon större njutning i befolkningen. Mm. I den mån man kan säga så, men jag hoppas att det är så. Och jag ser att det är så, för att när jag håller, låt säga att jag håller föredrag om något närbesläktat champagne, konjak säger vi till exempel, och man lär sig om konjak och man förstår konjakens idé och man förstår hur man kan njuta av konjak och man har kunskap om den, då öppnar man dörren till andra njutningsvärldar också, till exempel champagne, till exempel cigarr, till exempel mat. Man slarvar då inte med livet.
Nej.
Och livet blir lite bättre, och det där möter jag hela tiden människor på stan som stannar med och säger, du lärde mig att tycka om. Och så ser jag glittret i ögat på dem.
Ja.
På samma sätt som jag själv har glittret i ögat när jag upptäcker en ny njutning och ny värld. Därför att livet är så kort. Och att vi bör ta hand om livet på bästa sätt. Och vi bör njuta av livet så gott det går. Och då, om jag i någon mån har lyckats bidra med det för några personer förutom mig själv, då är jag stolt.
Det har du nog definitivt gjort.
Jag hoppas det. Det är... Jag har vikt mitt liv åt det. Så ja. Det vore kul om det har lyckats i någon mening.
Det känns, om jag bara tänker till mig själv. Så jag har ju hållit på och spelat golf tidigare. Och det började, jag tänkte inte från början kanske att jag skulle leva på golfen och ha det som mitt yrke. Men det blev att jag började med det och sen så gjorde jag det mer och mer och kan jag aldrig göra någonting lagom mycket. Och så började jag livnära mig på golfen. Och lite samma sak med champagneintresset. Det började med att jag samlade och sen så läste jag på mer och mer och sen nu så har jag det som ett jobb.
Mm. Är det fantastiskt?
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Men är det så med dina intressen också? Det som du skriver om i böckerna, att det är dina intressen?
Ja.
Alltså det som ligger i varmt hjärtat?
Absolut. Jag skulle aldrig skriva om någonting som jag inte brinner för. Nu är inte jag lika talangfull som du, så att jag har aldrig haft möjligheten att leva på golf.
Nej, det är inte för sent.
Jo, det kan jag tala om att det är jävligt för sent.
Men du lever ju på, du får in massa champagner på golfen.
Ja.
Det är bra nog.
Det är bra nog, och jag är konferenser på Nordea Masters ibland och jag håller små föredrag. Så jag får in golfen i yrket på något sätt i alla fall. Ja. För att illustrera det här som du tänker på, det här passionerade intresset som man kan få, som du får också då, för champagne. Jag har nyligen börjat jaga och det var bara en slump. Jag gjorde julbordet åt Knista herrgård utanför Skövde förra julen. Och då var jag där, det var mina rätter, mina recept, och jag var där och babblade om dem och sådär. Och de arrangerade också jaktkurser, så tänkte jag redan, jag är ju här, vad fan ska jag göra?
Mm.
Så jag tog jägarexamen och så var det kul och jag sköt bra och sen... Jag måste testa, så jag ska köpa en hagelbössa. Så jag var ute och testsköt. Det är vackra prylar, är det, va?
Ja.
Och jag sköt bra. Golfspelare har lätt för att skjuta hagel.
Ja.
Det är samma sving och höftrörelse och sådär. Så jag sköt bra. Och det sa också tränaren där, fan, du skjuter ju bättre än snittet redan nu. Då blev jag så här passionerat intresserad. Så nu tränar jag varje vecka och ska skjuta SM här om en månad.
Ja, du ska det.
Fast jag var över 61 år när jag började liksom. Ja. Och jag har ju ingen chans naturligtvis, men
det är kul.
Man vet inte.
Ja. Det blir så att man finansierar sitt eget beroende. så bra så uttryckt. Är jag med champagne i alla
fall. Bra uttryckt.
Om vi bortser liksom från de intressena som vi kan se i dina böcker och som vi kan läsa om.
Ja.
Har du några andra intressen?
Ja, jag tror kanske inte jag har skrivit om konsten.
Nej.
Jag är väldigt konstintresserad.
Målar du själv också?
Nej. Så jävla dåligt. Alltså,
men ibland kan det vara bra att måla riktigt dåligt.
Nej, man måste kunna måla bra dåligt.
Okay.
Om jag kunde byta till med någon talang, om jag nu eventuellt skulle ha någon talang och fick byta den mot någon, då skulle det nog vara att kunna måla. Att kunna uttrycka sig med färg. Det är så fantastiskt.
Jag fyller på lite ditt glas också.
Det går bra.
Jag hörde att du skulle spela golf efteråt så.
Du, jag ska tvåla till
Kristin
Kaspersen. Hon är så jävla jobbig. Hon är asbra. Ja, men hon slår ju långt.
Men de fuskar ju, de står ju där framme och spelar.
Du, första gången jag spelade mot henne, då hade hon 34 i handicap. Och gick upp på green på par 4 på ettan. Och hade slag på mig. Kul va?
Ja, då är det jobbigt.
Så att några glas för golfen.
Men det är då du ska golfen. Säga så här, är hon champagneintresserad också?
Ja, det är jag övertygad om. Däremot är hon ju hälsofreak, va? Så att jag vet inte om hon tänkte att jag skulle ta med ett glas.
Nej, men jag tänkte mer så här att när du märker att hon är så duktig så får du ju säga så här, men om du vinner det här, då vinner du två lådor Winston Churchill.
Så att hon blir nervös?
Ja, så hon blir nervös. Nej, sen men har du redan druckit en flaska innan så att du är inte dugg nervös.
Jag är ju inte nervös, jag har ju... Vad har jag? 2000 direktsändningar i kroppen eller någonting. Ja. Och det är ju min enda fördel i golf.
Ja.
Jag blir inte nervös. Eller som skyttet också.
Ja.
Utan tvärtom, när det är spännande och jag spelar med någon som är bättre och det drar ihop sig. Då blir jag bara bättre och bättre och tycker bara roligare och roligare.
Ja. Du har en karriär inom golfen.
Jag har en karriär inom matchspel.
Ja.
Har jag. Ja. Men jag är usel vanlig golfare.
Ja.
Dessutom tycker jag det är för tråkigt, sådana här poängbogetrall.
Ja, det är tråkigt.
Det är för jävla tråkigt. Utan det är matchen, alltså man kan psyka, retas och slå fantastiska slag då och då.
Mm.
Det är matchspel som är kul.
Ja. När man spelar matchspel, då ska man ju nästan... Man ska spela riktigt uselt emellanåt så att den här spelaren blir så irriterad på att han förlorar även fast man har nästan 100 slag på en runda.
Exakt, det räcker ju att man vinner med ett slag bara.
Ja.
Och man ska skänka långa puttar och man ska hålla på och sådär. Va? Och sen slår man bara till.
Ja. Ska vi öppna en flaska champagne till?
Ja, låt inte mig hindra dig. Vad har du med dig nu då?
Vi kör en... jag har en Polocher Blanc de Blanc 2009.
Ah,
jag tänkte att vi ska...
2009 har inte jag druckit.
Nej, de har ju precis bytt från 2008 till 2009.
Hur är den då?
Jag tycker det är jättebra, men 08 är ju ett fantastiskt år.
Mm.
Så att 09 är ju lite mjukare. Det är många av husen som har släppt sin, alltså prestigerna släpper ju sin 09 före 08. Som till exempel Kristall och även Comte Champagne kommer säkert göra och Dom Pérignon gör också.
Mm.
Jag är ju lite intresserad av champagne och cigarr.
Mm.
Och jag är ju ganska bevandrad inom champagnens värld, men inte så bevandrad inom cigarrens värld. Och jag får ju för mig att om man ska röka cigarr så behöver man behöver någonting relativt kraftigt, men kanske också någonting med mycket syra som kan skära igenom och komma fram.
Det är ett av två spår.
Ja.
Det andra är sötma.
Okej, okej.
Och då om du har ett söt cigarr, en Maduro, med mörkt täckblad där solen har lyst och utvecklat sötma. Sötma möter sötma är ju ett klassiskt spår så att säga. Annars, det du korkade upp nu, tror jag, alltså en Blanc de Blanc är ju...
Vilken cigarr ska du ta till den här då?
Du ska få smaka min egen blend. Jag gör 4 cigarrer har jag gjort själv.
Ja.
2 finns på marknaden, 2 kommer inom en månad. Och den du ska få smaka är... Jag är så jävla stolt. Här ska vi se. En box pressed.
Ja.
Jag gör den tillsammans. Jag var nere hos Christian Iroa som är just nu gud i cigarrvärlden.
Ja.
King of Corojo kallas han. Alltså Corojo är original tobaken från Kuba som de inte har där längre.
Mm.
Men familjen Iroa odlar den i en liten dal i Honduras. Ska inte hålla på för mycket för starkt och dra in här nu. Det blir för varmt då. Och det här är en box pressed. Som du ser lite fyrkantig, va?
Mm.
Corojo. Nästan rakt igenom. Det är lite glänsande fint. Det är third och fourth priming. Alltså när man skördar bladen. Det spelar roll, va? Dels hur starka bladen blir.
Mm.
Men en massa andra egenskaper också spelar var på plantan och när du skördar på plantan. Du tar inte alla tobaksblad samtidigt utan du tar dem ett i taget så att säga. Mm. Och de här kommer till Sverige under sommaren. De är klara, jag har godkänt dem här nu. För att han sa också, alltså vi testade en vecka där och kom fram till den här. Den här är 4 år fermenterad och 1 år lagrad, så den är 5 år gammal.
Det är som, alltså det är som, som champagne.
Absolut. Det här är dock ännu mer en blandprodukt. Det vi dricker nu, Blanc de Blanc, som är bara en druva.
Ja.
Förekommer ju nästan aldrig i champagne, eller vad säger jag, i cigarrvärlden. Utan det är en blend på ett annat sätt.
Mm.
Men det här är genomgående Corojo som är vuxet på lite olika omständigheter. Lite olika krithaltiga jorder, lite olika solexponering och sånt där. Den är gjord för att vara mild, ändå smakrik.
Mm.
Vad tyckte du? Du har ju ändå rökt 2 millimeter.
Jag är inte jättevan cigarrrökare.
Nej.
Jag röker inte så mycket cigaretter heller. Det röker jag ingenting. Men den känns ju väldigt mild. Och när jag provar med champagnen så får jag in lite mera... Alltså det blir lite... Man har ju kvar arompaketet från cigarren i munnen. Och sen så sväljer man ner med champagnen. Och då får jag lite mer av de här rostade, mogna, mjuka tonerna utav champagnen.
Jag skulle vilja föreslå tvärtom. Jag har funnit att det omvända beteendet är bättre. Så vi börjar med en klunk.
Vi börjar med en rejäl klunk.
Mm. Vänta på eftersmaken. Väldigt bra. Mm. Jävligt, fan vad god den här var.
Ja, skitgod.
Precis när jag tonar nu så blandar du. Bra, du blåste ut genom näsan va?
Mm.
Då syresätter du och då får du mer så. Aldrig halsblås.
Nej.
Utan bara i munnen och ut genom näsan.
Jag kör halsblås.
Det här tyckte jag var bättre. Det här tyckte jag var bättre.
Mm.
Det här tyckte jag förstärkte även champagnernas toner.
Mm.
1+1. Det här var faktiskt en av de bättre kombinationerna. Det här måste jag lägga på
minnet. Man dödar nog champagnen lite om man först blåser ett blås, tar ett blås och sen tar champagne.
Ja.
För då har cigarren tar ju över fullständigt då.
Och det är därför det här är det rätta sättet. För du kan njuta av champagne, men sen får du en förlängning av champagnens toner in i cigarren och cigarren bara längre.
Paul Auger är ju väldigt kända i Sverige, men deras största marknad är England. Och framförallt för att det var ju Winston Churchills favoritchampagne. Och jag antar att han har rökt en hel del cigarr och druckit Paul Auger.
Ja, det måste han ha gjort. Och det som är konstigt med... Churchill har ju förstört cigarrestetiken på ett sätt. Det finns nämligen en bild på Churchill där han håller cigarren så här. Och nu håller jag upp den och gör ett V-tecken och håller cigarr. Så här kan man ju inte hålla en cigarr. Utan han gjorde ju just Victory-tecknet och råkade ha en cigarr. För han hade alltid en cigarr i handen. Så här kan man ju inte hålla. Man håller antingen biljardgreppet eller börsvinnargreppet. Och jag visar det här nu för Martin. Så
han börsvinnargreppet gillar jag.
Ja, det är inte så dumt.
Nej.
Men Churchill rökte inte hela tiden. Utan de var ofta otända.
Okay.
Utan det var också en...
En gimmick?
Nej, en terapeutisk historia tror jag.
Vet du vad Churchill sa om rökning då?
Det förlänger livet kanske.
Ja, det är han säkert också. Jag förstår inte folk att de kan tycka att det är så himla svårt att sluta röka. Jag slutar ju röka 15 gånger per dag.
Ja,
jag börjar igen bara.
Det var något annan tanke jag hade om Churchill här som... Jo, han hade ganska nariga läppar.
Mm.
Och det hände då att han fuktade cigarren för att få läpparna fuktiga. Och det har många tagit som intäkt för att man ska doppa cigarren i någon dryck, smaksätta den med konjak eller whisky eller calvados. Mm. Det ska man inte göra.
Det ska man inte göra.
Nej. Då påskyndar man cigarrens död. Men där hade Churchill fel. Men det berodde på hans läppproblem helt enkelt.
Vart kan man köpa dina cigarrer då?
Man kan köpa dem på Brobergs tobak som finns i Stockholm och Göteborg och Malmö. Och de har dessutom ett nät av... Ja, de säljer på nätet. Ja, men sen
det är
finns
de som
det
är i Sturegallerian.
De är inne i Sturegallerian.
Ja, precis.
Ja.
Och vad ligger den här på i peng som vi röker nu? Den finns inte.
Den finns inte.
Nej.
Jag skulle tippa att den här kommer att hamna... Jag vill att de ska vara billiga. Fast jag är så trött. Jag har fått många erbjudanden att göra kändisvin också. Jag är trött på kändisviner. Så, låt säga att de kostar 100 spänn.
Ja.
Då är det vin för 40.
Ja.
det är fel håll. De underpresterar. Jag tycker det är fel. Jag tycker man ska använda sitt eventuella kändiskap för att sprida någonting gott. Mm. Så jag underprisar de här. De som finns nu, som är en Toro Maduro och en Robusto, de kostar 150 spänn respektive 135, tror jag. Motsvarande kvalitet kan kosta 250 och 200 spänn. Mm. Och den här genomgående korrosion skulle jag tro att vi kanske kommer ta 160. Den skulle kunna kosta 300. Mm. Men jag bryr mig inte om, jag behöver inte ha några intäkter. Jag lever ju inte på det här, jag jobbar ju inte med det här, så att säga, annat än att försöka sprida.
Men jag finns jävligt beroende då.
Och jag kan säga att jag ligger back.
Ja, det gör det.
Ja, eftersom jag betalar mina egna resor till producenten.
Ja, det är lite som jag sa till min före detta sambo. Nu är vi inte tillsammans längre, men jag sa ju det att jag köper ju massa champagne. Det är en investering. Det är en stor investering och liksom, de ökar i värde och det kunde man ju se. Men jag skulle ju aldrig sälja någon.
Nej, exakt.
Så att det är en investering för livet.
Det är ett bra argument för sig själv då.
Ja, precis.
Nej, men det är kul att kunna göra så jävla bra kvalitet och ha ett hyggligt pris. Mm. Det är kul. Hur, att de går med på att göra det också.
Vad är den dyraste cigarren som du har rökt någon gång?
5000 spänn.
Ja.
Jag har rökt några ovärdeliga också. De gamla Davidofferna som gjordes på Kuba, exempelvis. Går ju inte att få tag på längre som det var på 80-talet. Och jag vet inte om det ens finns pris på dem. Men jag har rökt flera sådana. Men av de nya sortimentet så... Ja, 5000 kanske.
Mm.
Men det är ju som med vin och med sprit och alltihop. Att priset bestäms ju inte i huvudsak av kvaliteten. Det finns en stor grundpeng som har med kvaliteten att göra. Men annars är det ju tillgång och efterfrågan.
Mm. Ja,
och du kan ju producera en skitwhisky till exempel, så gör du en flaska.
Mm.
Då finns det bara en.
Ja.
Och så bjuder du ut den för 300 000. Och så är det något företag som köper den. Och så står det i tidningarna. Och så har du fått en billig annons för 300 000. Och whisken kan vara skitdålig.
Ja.
Så sker i spritvärlden. Var det någon som kom nu? Kristin!
Hon vill väl också att... Fast vi kanske inte ska ge henne champagne då. Om du ska syka ner henne sen.
Eller mycket. Ska jag gå och kolla? Jag tyckte det lät som att kolla.
Ja, det lät som.
Jag går och kolla.
Ja, gör det.
Måste Kristin gömma sig eller får hon sitta här?
Nej.
Tja.
Martin.
Hej.
Om vi pratar om...
Jävligt god nu.
Nej, jag är på vår tjej.
Du...
Vi har pratat lite om dig också innan du kom.
Mm.
Ja,
vi ska inte avslöja för mycket.
Vi sa att vi ska spela golf och att det är så viktigt för dig. Men jag skiter i det.
När man spelar med Stefan, det handlar inte så mycket om att spela golf. Det handlar mest om att träna psyket. För han är så pass dålig på golf att han måste psyka sönder sina motståndare.
Ja, men det har han ju sagt också.
Mm, precis.
Han berättade om att du hade drivit green på någon par fyra där.
Och
första hålet, eller vad var det?
Jag var ju skitnervös då, för att jag hade ju 36 i handikapp fortfarande då. Ja. Och Jesper, vår studieman, han var så här: Kristin, ta det lugnt, jag vet att du kan slå. Jag bara, men Stefan kommer reta mig hela vägen om jag missar. Och så träffar jag så jävla klockren första slaget. Och jag säger, jag tror det är ett av mina absolut viktigaste slag i hela mitt liv. Att träffa, för då vet han i alla fall att jag kan träffa bollen. Och det tycker jag är skitjobbigt.
Och vad tycker du själv? Hon har slag, hon har dubbelslag och driver green på en par fyra.
Ja, det känns,
tycker du det låter?
Ja, det känns ju lite jobbigt.
Jag tycker vi får droga ner henne inför eftermiddagen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, verkligen.
Men det här är bra.
Vad tyckte du om det här? Visst är det en kanon?
Ja, riktigt bra. Jag är...
Det är 0,9.
Jag har... Oh, jäklar. Ja. Jag gör ju alltid så att när jag har sprungit lopp och så, eller Vasaloppet eller vad det är, så sätter jag alltid in en Polocher i kylen.
Ja.
Och så har jag det som mål att jag ska få dricka det när jag kommer hem.
Ja.
Så när jag sprang New York Marathon, då var det till och med en tjej som stod, i och för sig var det inte stavat som mitt namn, det stod det, Christine, now you're drinking water, soon as champagne. Jag bara, ja, det är sant, det är på riktigt sant. Mm. Ja, så att jag tänker alltid att jag har min champagne när jag kommer. Och den här var ju riktigt god.
Du är en man som gillar att njuta i alla dess former.
Mm.
Och kan inte du beskriva en perfekt eftermiddag? Jag tänker att du kommer in sådär klockan 4-5 från golfbanan. Du har varit ledig. Du är här ute på Fågelbro. Och du ska ha en riktigt magisk kväll. Det är sommar, det är fint väder.
Här på plats?
Ja, här på plats.
Och om du vänder om 10 meter där så står det en rök.
Ja.
Som ser ut som ett lok. 280 kilo i gjutjärn. Den börjar jag med att lägga in lite ved.
Är det någon speciell ved då som du använder?
Ja, grundved är björk bara. Men så småningom då, när det börjar glöda så är det lite hickory.
Ja.
Jag har lite enris. Det beror på vad jag ska röka.
Och då har du förberett säkert redan några dagar innan med att inhandla kött och så vidare.
Det är inte säkert.
Nej.
För att slentrianmässigt köper jag bra grejer. Så jag behöver inte... Det är någonting som jag absolut inte slarvar med. Så är det kvaliteten på käk.
Mm.
Om det är så att alla mina pengar skulle ta slut, så skulle jag lägga de sista slantarna på bra käk. Det duger inte att slarva med. Liksom. Låt säga då kanske jag lägger in revbensspjäll tunna. Jag kanske lägger in en laxsida. Och så häller jag upp. Klockan är bara 4 och jag har spelat golf. Så jag är törstig.
Ja. Du ska gå in och ta en dusch. Och liksom,
jag tar en öl först. Och sen kanske jag tar en lätt grogg på. Kanske tar en ung konjak och tonic. Det är ganska fräscht på eftermiddagen. Sådär. Och så ser jag till att jag har en låg temp på röken så att det tar några timmar. Jag håller den vid 80 grader ungefär. Sen kanske jag lägger mig här i soffan. Kvällssolen kommer där. Är rakt ner i näsan på dig. Kanske jag lägger och läser här. Medan jag väntar på de trevliga gästerna.
Och då dricker du någonting eller röker en cigarr medan du läser?
Cigarr har jag redan. Dels har jag tagit 2 eller 3 på golfbanan.
Ja.
Jag tände parallellt med röken så tände jag med en fjärde cigarr. Och då kanske jag tar den allra största som heter 7x70. Den tar 2,5 timme.
Ja, det var den som man kunde nästan spela en hel golfrunda med.
Ja, du skulle kunna spela den. Ja, det är utslagen som är problem med den.
Ja.
Men transport och putt grejer med den. Nej, den tar 2,5 timme och är mild som en gräddtårta. Så den hade jag tänt från början då. Det duger väl, gör inte det?
Ja, det duger. Men champagneväg då? Vad ska du dricka då? Du får, som sagt, podden är osponsrad. Du får säga precis vad du vill om vad som helst. Att,
Nej, men jag
hoppas
ju
att det blir någon champagne under kvällen. För det, måste
det blir det absolut. Och jag har ett så härligt relation just till familjen Tétanger.
Ja.
Det började med att jag var på en middag. Och där var Clovis Tétanger. Han pratar ju så jävla kul. Han pratar sån här fransk, engelska. Har du träffat honom?
Ja, många gånger.
He speaks like a Frenchman. Och det här var när Victoria skulle gifta sig med Daniel. Så jag sa på Nyhetsmorgon då att vi måste ha in den där jäveln på något sätt. För han pratar så kul. Så jag hittade på en slott. Ett avsnitt i programmet som vi kallar slott. Vad dricker man vid bröllop och vad har man för smycken? Så vi tog in Bolins guld och Clovis Tétanger. Så gjorde vi en bröllopsslott. Och faktum är att enda skälet var att folk skulle få höra hans roliga franska engelska.
Ibland tror jag nästan att han gör sig till lite också. Men har du hört när han pratar svensk? När han försöker prata svenska?
Ja, det har jag också hört.
God dag, god dag, god dag, god dag.
Hans syrra pratar ju mycket bättre engelska, så Clovis borde ju kunna. Men det blev så jädra kul. Och dessutom sa han ju bra saker. Mm. Men vi blev lite småkompisar där. Och eftersom jag har haft mycket champagne på mina provningar och sådär, så blev jag också några år efteråt adlad av familjen. Alltså de stora slotten och husen åker runt i världen, och var åttonde år eller någonstans kommer de till Sverige, om jag har lärt mig rätt. Och man kan då bli adlad för att man har gjort någonting som är förtjänstfullt. Mm. Och då förbinder man sig att dricka mycket champagne.
Ja, det känns inte så jobbigt.
Det känns inte så jobbigt. Och det andra är inte heller så jobbigt, för de förbinder sig att när man är där,
ja,
då öppnar de dörren till sina källare.
Oj.
Och man ska få provsmaka det man vill, oavsett hus.
Oavsett hus?
Oavsett hus.
Oj.
Ska ingå det. Så att man...
Och du har ju en fin medalj här också.
Ja, jag tog med den när du skulle komma för att visa vad man fick då. Och det Coteau de Champagne. Men... Så ser den ut. Och det här är första graden. Jag är menig.
Ja.
Det finns en i Sverige, tror jag, som har andra graden. Och det är Rickard Julin som ju ägnar sig mer åt champagne än vad jag
cigarr.
Gör. En sprit.
Ja, han dricker ingen sprit alls.
Nej, jag vet.
Inte paja smaklökarna.
Vi har ganska liknande bakgrund. Han är också jumpalärare från början.
Mm.
Och sen journalist.
Och sen började han... Visste jag inte.
Fast han har ju fel i huvudet, va? Han skulle ju ställa upp i... friidrott för seniorer 100 meter plus 50.
Ja,
hur går det? Jag sa till honom, vi gjorde någon provning ihop och han drack ingenting för han skulle träna till det. Så, du kommer ju gå sönder. Vi som är så här gamla, vi kan ju inte springa 100 meter. Nej, vad hände? Och han drog av baksidan på låret såklart.
han sa det i podden när jag intervjuade honom, att han är Sveriges snabbaste senior om han inte har gått sönder.
Jävla.
Men
ja, jag är också det.
jag är inte det.
Nej,
inte
jag. Nej, inte jag heller.
Men ska vi inte ta en champagne till?
Om du propsar. Ja. Jag får ta en sista klunk på 09, ja, för den var fantastisk.
Ja, men du får dricka hur mycket vill. Jag har med mig en Paul Rocher Vintage 08 också.
Mm.
Så tar vi en blend på 60% Pinot. Vi har 40% Chardonnay. Bara finaste områdena Côte de Blanc och Montage de Reims. Nu börjar blåsa här också. Och den här ligger 8 år på gästen.
Mm.
Att det här är någonting som man ska egentligen köpa på sig utav. För att vill man investera lite i champagne och spara undan, så är det här ett bra tips.
Man kan också dricka. Ja. Det verkar gott.
Ja, det var ju Björn. Jag intervjuade Björnstjärna sen.
Ja, jag har en glas här. Ska du på det?
Jag intervjuade Björnstjärna och då så sa han att han fick mycket frågor kring, ja, men hur länge kan vi spara den här champagnen? Och då brukar han svara att, men vadå, tycker du inte att den är bra nu?
Exakt.
Ja.
Det var ett bra svar.
Ja, vi provar. Skål.
Skål.
Tänkte vi skulle ta några lyssnarfrågor också.
Den sitter längre i munnen.
Mm.
Och den leker lite längre i munnen. Jag ska prova till cigarren. Kan du kopplingen mellan... Eller det finns flera naturliga kopplingar mellan sprit och champagne. Ett är ordet. Kan du det?
Nej.
Om du tittar på konjakflaskor så står det ofta fin champagne på.
Ja.
Amerikaner tror att det står fine champagne. De tror att konjak är ett destillat av champagne.
Ja.
Men det är det inte. Fin står för att det är en blandning av Grand de Petit Champagne. Och ordet champagne kommer ur latinets campagna.
Mm-hmm.
Som är odlad jord.
Ja.
Öppen mark. Sådär. Så det är en ganska svag koppling. Det är bara ordet. Den andra kopplingen kanske är ännu svagare. Och när vi i Sverige hade fest.
Ja.
Så drack vi alltid. På de finaste festerna så drack vi konjak. Uppblandad med champagne.
Mm.
Det var den stora festdrinken i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och när vi hade i Sverige den första folkomröstningen som var om vi skulle ha totalförbud för alkohol eller inte. Då var det en marknadsförare på fabriken Fructus som sa att vi måste ju ha ett vuxenalternativ utan alkohol. Festalternativ utan alkohol. Om det nu skulle bli ett förbud. Och då skapade han en läsk som heter Pommac. Ordet Pommac kommer från pommery och konjak. Pommac.
Aha.
Och då fick, på den tiden så fick man festassociationen gratis, va? Eftersom man drack det. Champagne och konjak.
Ja.
Där har du två kopplingar.
Ja, det är bra. De ska jag ta med mig till mina provningar. Ska jag berätta om. Ska vi ta några lyssnarfrågor också? Jag har en kille här som det kanske går ganska snabbt att svara på. Men han undrar dels, hur mycket tar du i bänkpress? Och sen, finns det något mousserande alternativ utanför champagne som du skulle kunna rekommendera?
Bänkpress är mycket enkelt för att jag gick sönder. Jag tog 100 kilo i höstas. Och firade tillsammans med Mattias, Eva, Antons farsa. Han är PT där på gymmet. Och vi gick loss efter 100 kilo och drog och slet i olika. Och det var fredag eftermiddag, vi gick riktigt igång. Och jag drog sönder axeln. Så sen dess har inte jag...
Så som Julin, du hade varit jävligt bra i bänkpress om du inte hade gått sönder.
Då hade jag tagit 130.
Kan man säga att du är Sveriges starkaste bänkpressare över 60 år om du inte hade gått sönder?
Det kan man säga.
Det kan svaret.
Nej, svaret är enkelt. 100 kilo, sen var det stopp. Ja. Vad var det andra?
Och om det finns något annat mousserande alltså utanför champagne som är värt att dricka, som kommer upp i champagnens kvalitet?
Nej, det finns inget mousserande som kommer upp i champagnens kvalitet. Men de har ju, och det är ju inte heller den jämförelsen alltid man ska göra. Champagne är en egen kategori. Så här, det kan man njutbart att dricka annat mousserande, men det är inte lika gott. Jag är kompis med Petter. Rapparen Petter. Vi har lite olika roliga smakprojekt ihop. Och så där. Han brukar bjuda på annat.
Prosecco.
Ja, Prosecco, ja. Och det är i sammanhanget när man sitter med Petter. Och så. Därför att miljön är den. Och han pratar varmt om det. Så då blir det också gott.
Ja.
Men nej, det är ingenting som når upp till champagne. Vad säger Kristin?
Nej, men jag var i Sydafrika. Och på en gård som heter Colmont i Franschhoek. Och det var en belgare som hade egentligen jobbat, en kompis som hade champagne från Frankrike som han hade restaurang med där nere. Men sen bestämde han sig för att göra den bästa bubbelvinet i Sydafrika. Så medan han sålde in champagne på olika restauranger så gjorde han sitt eget bubbelvin då, för det går ju inte att kalla det för champagne.
Nej.
Och när jag var där, min pappa fyllde 70 då, så beställde jag hem en kartong. Och det är faktiskt ändå den godaste som bubbelvin som jag har druckit, som har gått nära. För den, och den liksom, jag ska inte säga att den påminner om Paul Roger på något sätt, men det är ju så att den är liksom krispig, den är otroligt fräsch i sin... Och det tyckte jag var så coolt, för han hade egentligen jobbat med granit i Belgien och tog hela sin familj med 5 barn ner dit och köpte en gård.
Men den drack du där på plats?
Nej, jag beställde
du tog hem. Och det var gott och även hemma?
Ja, det var det. Absolut.
Okej. Okay.
Och den var dessutom väldigt prisvärd då för det. Den kom hem, det stod en låda på, jag var helt överlycklig. Eller 2 kartonger stod, för han tyckte jag skulle köpa 2 kartonger istället för 1. Såklart. Men, och det var ju bara att beställa hem. Och det är faktiskt en av dem som jag fortfarande minns, som jag tyckte var så här kul att bjuda på hemma och ta med. Dels historien, men också att den var riktigt så här, inte för söt, inte för sur, men bara jävligt fräsch.
Mm. Finns den på bolaget också?
Nej, jag tror man måste beställa därifrån. Men Colmont heter gården. C-O-L-M-A-N-T.
För det är annars en erfarenhet som jag har gjort, som har rest till så många producenter, både sprit och champagne och vin och alltihopa, att så, det smakar så mycket bättre på plats.
Ja, så är det.
Doftarna är de rätta, sammanhangen rätta och sådär. Vilket ju inte så konstigt. Ta med en flaska O.P. Andersson till Västindien.
Ja.
Det ser ju gott det är. Det smakar ju apa där nere, va?
Ja.
Och är skitgott här, va? Så det är inte så konstigt.
Nej. Jag fick den då precis till sommaren, så den kom ju liksom i juni. Så det var ju läge, det var inte så här höst när man sitter inne, utan det var verkligen man sitter ute vid poolen och dricker och sådär. Så det var jätte, men alltså verkligen, och kul med en sån liten gård som poppar upp.
Mm. Kul. Vi har en som heter Marcus här, Marcus Word, som först och främst vill han säga att han saknar din programserie som handlar om livsnjuteri.
Tack.
Och magiskt är ett lättsamt ord att beskriva serien, säger han. Men sen då till frågan, vilken dosage frestar herrens palett bäst? Och om du skulle förtära bara en champagne en solig sommardag i Sverige, vilket hus då levererar det bästa bubblet?
I tortyrsituation, nämna en.
Ja.
Annars är ju det en felaktigt ställd fråga egentligen, eftersom det är sammanhanget som bestämmer vad man vill ha. Men under tortyr då så säger jag Comte Champagne, som är Tétanchés prestige. Champagne.
Har du någon favoritårgång?
Jag har faktiskt haft med Micke Falkman, som är en golfkompis dessutom, som är någon representant för det huset i Europa. Jag vet inte vad han gör nu för tiden. Men han är,
jo, han är representant i världen, kan man säga.
Hela världen, ja. Är han det?
Och han är riktigt honom. Vass puttare också, ska vi säga.
Nej.
När jag spelade med honom i alla fall, då var han duktig.
Men vi har suttit någon gång, och även tillsammans med Clovis, så har vi druckit till exempel 0203, 04, 05, 06 och sådär, va? Flera gånger.
Ja.
Omdömet avtar ju, det beror ju på vilken ände man börjar, vad som blir favoriten där. Men jag tyckte faktiskt 05 var svinbra på Compton.
Mm.
Och det är väl ingen som står högt på experterna som din lista,
ja,
kanske.
Ja, fast
men jag tycker 05 är kanon.
Du vet vem Björnstjärna Antonsson är? Han sa faktiskt i senaste podden att 05 är ett knepigt år. Väldigt kladdigt, varmt, det är jolmigt, det är för mycket frukt. Och det enda huset egentligen som lyckades leverera riktigt, riktigt bra, det är Comte Champagne 05.
Så att, möjligen är det därför som den sticker ut bland 05-erna, för jag tycker den är kanon.
Så
det där spelar också. Ta portvin, som är för övrigt väldigt gott till cigarrer också. Varför är Quinta de Noval 31 just världens dyraste portvin? Och därför att den sticker ut. Och varför sticker den ut? Jo, 1929 var börskrasch. Mm. Folk hade inga pengar 29-30. Och inget annat hus vintage förklarade sitt portvin just 31. Så det var de enda som gjorde det. Och tillgång och efterfrågan, det är bara de som finns, och därför har priset stuckit iväg.
Vi har en fråga också från Vilmarksporten. Så ska jag säga, Steffo, du har precis kommit tillbaka från en angenäm fisketur i Stockholms skärgård.
Mm.
Fiskar du?
Ja.
I bästa vänners sällskap. Nyfångade abborrar ligger på grillen.
På röken skulle jag säga.
Ja, på röken då. Och kvällens sista släpljus smeker ömt klipporna runt stugan.
Mm.
En härlig fråga.
Mm.
Du går in i köket och rycker bestämt men ödmjukt upp en flaska champagne ur kylen. Och vad dricker du för någonting då?
Då det är samma hus igen, fast jag kör något brytten då. Det är sent på kvällen. Jag har redan druckit några flaskor. Jag har rökt, inte bara abborren utan mig själv med 3-4 cigarrer. Så då blir det vanliga brytten.
Ja, underbart. Men jag måste ju fråga, du som tycker om att röka och en del och även dricka en sprit, har du provat Winston? Det kan ju vara Winston Churchill, Paul Rochers prestige.
Absolut.
Den kan ju vara någonting att få i munnen när man är, för den är lite mer som en käftsmäll.
Det finns ju cigarrer också, alltså Churchill är ju också en fasong, en storlek.
Ja.
Plus att det är en cigarr också som heter Churchill.
Mm.
Var inte den du fick av oss förra året? Med citaten?
Jo. Mm. Det fick jag av Kristin och Kristins mamma i 60-årspresent.
Det var bra.
Men fick jag någon champagne till? Det kommer inte jag ihåg.
Vi drack ju champagne.
Ja, det gjorde vi.
Ja, det gjorde
vi. De kom ut efter 9 hål.
Ja. Ja, det gjorde det.
Ja. Men det här är ju alltså ett lite starkare erbjudande. Du får ju champagne nu innan vi går ut.
Precis, det är för att jag vann de första 9 och nu ska vi avsluta de sista 9.
Nej, det ska vi inte. Vi börjar om från 0.
Mamma är inte ens med, så vi spelar om den matchen du gör om sista 9. Han kan
aldrig i livet.
Jag vann de första 9 och han klarar inte av att jag gjorde det.
Vi säger att
det är matchspel som gäller idag då.
Så här var det. Jag och mamma gav Steffo, det är ju väldigt svårt att hitta en present till honom för 60 år, så tänkte vi att vi tar en generationsgolf, eftersom jag tycker att vi är 3 olika generationer. Så då jag, mamma och Steffo gick ut och på Brohof.
Ja.
Och då gick det väldigt bra de första 9, men sen började det spöregn och det klarade inte riktigt psyket på Steffo, så han tyckte att vi skulle fortsätta på Fågelbro nästa år.
Då slocknade cigarren också.
Jag ville väl fortsätta, det var ju ni.
Men då drack vi i alla fall champagne med 9 och vi drack champagne även efter.
Mm, gjorde du.
Ja.
Men om du vill säga att du vann den här avbrutna rondan förra året, så säger vi det då. Men idag är det 18 hål, nya.
Det är 9, de sista 9. Sen får norrmannen som följer med avgöra.
Vad är det för spelform ni kommer köra idag?
Match.
Jag har ingen aning.
Det är match.
Jag är så dålig på spelformer, jag bara vinner.
Ja. När de bestämde så var det sån här mesig poängbog i östråkigt. Nu är det match.
Nu är det match.
Och då blev det ju att jag vann när det var mesig. Eller när du bestämde.
Ja, man vinner inte efter 9 avbrutet, man leder.
Ja, jag leder då.
Ja, det gör du.
Ja, jag leder.
Du leder.
Ja, okej.
Ja.
Viktigt.
Jag tänkte vi ska ta Två frågor till. Och sen så avrundar vi lite, för du ska ut och spela golf.
Mm.
Och så får du fortsätta att dricka lite champagne också, så att du spelar bra golf.
Framförallt. Vi är på humöret efter de här första nio, då drack vi champagne. Så vi bara laddar upp nu för att vi ska vara på samma humör.
Ja.
I så fall vill jag ha lite mer.
Ja.
Paul Rocher hade jag på mitt bröllop.
Hade du det?
Mm.
Inte du skild?
Ja, men vi var skitbra på att gifta oss. Vi hade världens bästa bröllop.
Ja.
Vi hade så jävla roligt bröllop. Vi var skitbra på att gifta oss. Vi var inte bra som gifta, men vi är jävligt bra på att vara skilda.
Mm.
Firar ni skilsmässan med champagne också? Kanske.
Mm. Nej, vi dricker champagne oftare än så, tror jag. Faktiskt.
Mm.
För vänskap, tror jag.
Men då har vi skilt en del gånger. Så att...
Nej, en gång.
Alltså, en gång bara.
Jag har bara varit gift.
Ja, det är jag som har skilt.
Exakt.
Ja, nu kommer jag
ligger efter. Jag måste försöka gifta mig igen bara. Det är inget som är problem.
Ska vi ta med dig i podden också? Det kommer komma, komma 2000 frierier här nu.
Det gör ingenting. Just nu är det väldigt tyst.
Jag hade ju en lyssnarfråga som var så här att Steffo, vem utav dig och Ernst Kirchsteiger tror du skulle få mest tjejer om ni båda vore singlar?
Nej, men självklart Ernst. För folk har ju ingen smak. Folk tror ju att Ernst är sådär, går barfota och kan snickra och gullig.
Eller så frågar man en tjej om den frågan.
Ja, vem,
ja, du har rätt i, just det.
Vem föredrar du?
Ja.
Nu jävla Kristin.
Nej, men jag kan förstå om många tänker Ernst. Men jag skulle inte göra det.
Nej.
Därför att han är för snäll. Jag tycker om att liksom vara lite så här, jävlas lite, njuta av livet och att allting inte är så tillrättalagt.
Ja.
Och med tanke på att jag har jobbat med Steph, att han är lite grinig på morgonen, det är okej. Okay. Men han har charm och han blinkar i ögat och han tror att han är elak, men han bara retas. Jag tycker det är lite roligt.
Ja.
Sånt där tycker jag.
Så då är det självklart Steph. Ja.
Precis.
Ja.
Det säger jag nu för
det säger jag också. Det säger jag också. I din karriär då, vad är den största medgången och den största motgången som du har haft?
Oj, största medgången. Kan det vara när jag vann VM där med min bok? Min spritbibel som är utsett till världens bästa bok. Det var, undrar man inte var det. Det var ju på ett ganska ytligt plan i och för sig.
Ja. Och så största motgången var när du fick gå till juvelbutiken dagen efter.
Nej, men... I det jobb som vi har så fokuserar ju vi på misstag. Efter en sändning som är... Nyhetsmorgon är ju över 4 timmar direktsändning.
Ja.
Och det man minns efteråt är det man har gjort fel, ja, egentligen. Det är inga direkta motgångar eftersom jag tycker fel ingår. Och det är bara... Det är okej att göra fel för då kan man förbättras och så. Jag vet inte om jag har haft någon sån här riktigt stor motgång i yrkeslivet. Jag har haft många motgångar i livet, förstås. Som man ju har om man är över 60 år. Så har man ju haft det. Men i yrkeslivet har det blivit ungefär som jag har tänkt. Jag har ju gjort bort mig förstås och skrivit... En motgång skulle jag kunna säga. Är att jag tycker att jag förstår själv när jag skämtar och ironiserar och med glimten i ögat och sådär, va?
Ja.
Men det skrivna ordet funkar inte alltid så. Så jag har märkt vid några tillfällen att det jag har skrivit som jag trott har varit kul och allting har sårat någon.
Mm.
Det har varit motgångar. Och det skedde framförallt när jag var sportskribent på Expressen. Sportpubliken och idrottare tar ofta sig själva och sitt ämne på så stort allvar. Så att det går inte att skämta om det. Det finns ingen skämtknapp att trycka på för en del av dem.
Nej.
Och jag begrep aldrig det. Så jag gick på i min vanliga och satt och fnittrade där och tyckte att det var kul. Och jag är noga med orden och formuleringarna var eleganta och sådär. Men jag vet att jag sårar några människor och det är motgång.
Ja, men det är ett bra svar. Imorgon så ska jag intervjua Bengt-Göran Kronstam i podden. Men har du några andra personer som du tycker att jag bör intervjua?
I det här njutningshänseendet?
Ja, champagne och njutning och...
Nej, men jag kan ha en vinkel till det med Kronstam. Och det hade du, om inte du hade pratat med Rickard redan eller Björnstjärna och de här. För att jag märker när jag håller själv provningar och jag har varit på så många provningar som många experter håller. Ja. Så tycker jag att de flesta gör ett allvarligt fel.
Mm.
De fokuserar på avvikelser. Titta här, här har jag en udda produkt. Här är något som man hittade i ett fat här och så. Det vill säga väldigt svårtillgängliga saker som folk bara i sällsynta fall kommer i kontakt med.
Mm.
Jag som själv har hållit provningar i 30 år eller sånt där har märkt att man ska gå det helt annan väg. Man ska ta standardsortimentet, det som är nära folk, och utbilda dem om det. Berätta om det och hitta bra kombinationer om det.
Mm.
Jag föreslår att du ska intervjua Clovis Tétanché på franska.
På franska? Jag ska intervjua honom faktiskt.
Ska du? Ja, på riktigt?
Ja, på riktigt.
Fy fan, vad kul.
Har du någon fråga till honom då?
Hur uttalar man grodlår på engelska?
Hur uttalar man grodlår på engelska?
Fröglägg.
Ja, det ska jag fråga honom. Ja. Underbart. Men du får stort lycka till på golfrundan.
Det kommer inte bli så svårt.
Du sa ju det att du dricker champagne 3 gånger i veckan. Jag säger att man ska dricka champagne alla dagar som slutar på G. Och det tycker jag att du ska hålla dig till under sommaren i alla fall.
Jag tar det som en uppmaning och okej.
Okay.
G, nu ska vi tänka. Ja, det var bra.
Det är bra. Vi skålar för det. Skål. Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Tack för att du kom. Trevligt.
Tack, Kristin.
Skål.
Skål.
Det var fantastiskt härligt att få sitta med Steffo, framförallt. Det känns som att det var väldigt bra att jag kom ut till Fågelbro och att vi fick sitta utomhus. Det var helt magiskt väder. Det var sådär perfekt varmt. Vinden bara var som en lätt smekning. Och man kunde sitta ute i bara shorts och skjorta. Det var jätteskönt. Och framförallt så fick jag ju röka en otroligt god cigarr som Steffo bjöd mig på. Och jag fick ju sån feeling efteråt, så att jag var faktiskt... när jag var nere hos mina föräldrar nu så hämtade jag hem min Omidor som jag köpte på Dominikanska republiken för ett antal år sedan. Och fyllde upp med bland annat då några cigarrer som jag fick från Steffo. Men åkte också in till Bobergs Tobak. Köpte några fler Steffo-cigarrer. Men köpte även lite blandade cigarrer, för att jag ska, precis som att jag gör det här lilla experimentet med kött och champagne, så kommer jag göra ett experiment med cigarrer och champagne. Som Steffo sa i podden, så tycker han i alla fall att det är bäst att man först så dricker man champagnen, man tar en klunk. Precis när den härliga eftertonen börjar klinga av så tar man ett blås ifrån cigarren och låter de två arompaketen mötas. Prova, men jag kommer komma ut med lite mera information. Den grillen som man har, den går inte av för hacken, den bara andas och den skriker testosteron. Så att jag hoppas att jag får komma ut någon gång och njuta av någonting som har grillat eller rökts i den där grillen. Och jag kan hälsa till Steffo om du lyssnar på podden att om du bjuder ut mig så lovar jag att jag tar med en PR 88, alltså en Polo Share 88 ut. Så dricker vi den till kanske före, under och efter maten egentligen. Champagne passar ju till allt. Steffo sabrerade också en champagne, Brutreserven. Och det var första gången som han sabrerade med en golfklubba. Jag kan säga det att det var en tagning. Det var inget mer som behövdes. Det var inga töntiga andra servar där. Utan even a fool can do it the second time, brukar man ju säga. Men Steffo, han gör det på första försöket. Så att det var riktigt imponerande. Apropå Polo Share då, så de champagnerna som vi provade i podden var ju då Brut, Reserv. Där har vi 33% av vardera druvor. Basårgång 2010, 25% reservin, nummer 7549 på Systembolaget, 415 kronor. Kan varmt rekommendera den, jag tycker den är grymt bra, den är väldigt komplex, härlig, krämig, enormt prisvärd. väldigt god dricka nu, men den där håller, den håller med många års flasklagring också. Dricker även en Blanc de Blanc 2009. Alltså en 100% Chardonnay där vi har druvor från Ory, Chouy, Camont, Avis, Auger. Och ligger på gästen i 7 års tid. Nummer 88-285 på bolaget. Kostar 649 kronor. Vi dricker även en Vintage 08. Den som vi tyckte var bäst egentligen till champagnen. 75-36 på bolaget. Kostar 549 kronor. Jag var faktiskt nere och höll i 2 stycken Paul Auger-provningar nere i mina föräldrars restaurang. Eva på torget. Och där provade vi dem som vi provade i podden. Men vi provade även Rosé 08 som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Och vi provade Demisecken som kanske inte är en favorit för mig. Men det är en bra för att vara en Demisec. Och den passar faktiskt väldigt bra till exempel då jordgubbar. Så ska ni dricka champagne till jordgubbar så rekommenderar jag att ni provar en Demisec. Torra champagner fungerar ytterst dåligt till jordgubbar. Vad är det mer som kommer då? Jo, det är så att jag sitter faktiskt och gör en lista på de 100 mest prisvärda champagnerna på Systembolaget. Där sätter jag då lite betyg efter prisvärdhet, självklart. Men det ni ska tänka på när ni läser den, det är att jag har inte provat samtliga champagner som finns på Systembolaget. Så att är det någonting som är utelämnat som ni tycker borde finnas med där, så kan det vara så att jag inte har provat den och därför så finns det inte med. I nästa avsnitt av podden så kommer jag intervjua Bengt-Göran Kronstam. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Och även 20 juli så kommer jag åka ner till Champagne för att göra lite inspelningar med vinmakare och ägare utav huset. De som jag då kommer att intervjua är Andreau, kommer träffa Palmer, Pierre Peters, Charles Heidsieck, Bollinger, Dutz och Pierre Chouy. Är det så att ni har några frågor till dem så får ni jättegärna mejla mig på martin@champagnesweden.se. Alltså martin@champagnesweden.se. Under den resan så kommer jag att göra en hel del andra spontanbesök såklart. Och jag ska försöka uppdatera min hemsida och även bloggen på Winesider. Så att ni kan få se lite grann hur det kan gå till när man gör en resa i Champagne. Jag kommer vara där ungefär en vecka och kör en avstickare till förbi Paris på vägen hem. Så att jag kommer köra bil både ner och hem så att jag kan ta med mig lite härliga champagne. Men som sagt, som jag alltid säger, fokus ska inte vara på mig utan fokus ska vara på mina härliga gäster. Det är det allra viktigaste. Så att nu tycker jag att ni har hört alldeles för mycket på mig. Så gör så som jag alltid säger. Drick champagne alla dagar som slutar på G.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.